Dagens evangelietext återfinns i Markus evangeliets 10:e kapitel, vers 13 till och med 16:e versen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Ja, sannoliken dagens texter och salmen och sånt vi sjunger är fyllt med mycket material att reflektera kring och tänka på. Och dessutom har vi haft en jul med många av de starka texterna om Guds människoblivande och annat. Samtidigt som vi lever i en värld som är väldigt komplex så talas i kyrkorna om den fred som Jesus ska komma med och skulle komma med. Jag säger skulle och skulle, ska komma med. Det känns som att det behövs att det skulle få ett besök av en ängel som berättade för oss om att nu kommer freden. Vi längtar efter den. Jag har sagt det här i den här talarstolen när jag har varit här förut, att det är väldigt oroligt i världen och det verkar inte avstanna. Det blir nästan värre och värre. Och man funderar över hur det ska gå. Och så i kyrkorna kan vi ibland hemfalla till att tala om det som om allting var frid och fröjd. Det är som vacker berättelse, det är som romantiskt berättat för oss. Men det är ingen särskild romantik i och omkring Jesu födelse. Läser vi texterna och sammanhangen så inser vi att det är hårda bud. Och som Inger fel sa om Herodes i den här, det Farao och Herodes har det gemenskap att de var rädda för de barn som skulle födas. Ni vet Herodes, när han hörde talas om att det skulle födas en ny konung, så ville han veta var det där var någonstans för att också han skulle kunna uppvakta det nyfödde. Men i själva verket dödades alla gossebarn upp till 2 års ålder. Och när man läser den berättelsen ur Matteus evangeliet och deras flykt till Egypten så är det väldigt intressant att det finns en berättelse om Josef som kom till Egypten och räddade folket där och sina egna stamfränder. Efter ett antal år så glömde folk bort vad Josef hade gjort och man blev orolig över att folket, hebreerna, växte sig starka och blev stora och därför så fick Farao behovet av att försöka få ordning på invandringsproblematiken, om man kan kalla det för det, vid den tiden. Och därför så ville han döda barnen. Mose undkom detta anslag emot de små pojkarna och Jesus undkom det likadant. Han flydde till Egypten och Mose flydde så småningom ut ur Egypten. Det är väldigt sammanvävt, eller hur? Och det är därför som det är intressant att läsa om den här texten där Paulus uppmanar Timoteus att ta reda på det han har lärt sig. För i de skrifterna som du har lärt dig finns det, de förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Därmed kan jag knyta an till vad som Fredrik inledde med. Det finns tröst, det finns en helhet och sammanhang i de här bibliska texterna som hjälper oss att orientera oss i en värld och få ett fäste i någonting som står sig bortom tidens svängningar och oroligheter i världen. Jag är kristen, har varit det sedan jag var barn. Och jag måste säga att jag är tacksam över att ha en berättelse att leva i. Att hämta styrka ur och kraft att leva vardagens liv utan att bemära med skygglappar för att slippa se hur eländet i världen ser ut. Det finns en ton av hopp, av barmhärtighet och kärlek som strömmar fram ur evangeliets berättelser. Och det är det som har varit mitt eget livs, kan man säga, fäste och som jag står fast i. När jag nu börjar bli gammal och inser att vägen framåt är kortare än den som jag har redan avverkat, så känns det som att man behöver gå igenom sitt liv. Vad är det jag har byggt mitt liv på? Och då må jag säga, den här berättelsen om Jesus, den har varit mitt fäste. Och jag hoppas att vi delar den uppfattningen och hämtar ny kraft ur den. Lyss till änglasångens ord, Gud är kommen till vår jord. Gud kom till vår jord i en människas gestalt, och det innebar redan då stora och omfattande löften som skulle komma att infrias i vad Jesu handlingar och i hans ord. Så berättas det i evangelietexterna, och det här som vi nu har läst är ett exempel på det som Jesus kom och gav människorna. Han står för en annan värdering än den gällande, alldeles uppenbart. Han placerar barnen i centrum för sin förkunnelse. Och förmodligen är det det som är avvikande från samtidens sätt att se på barnen. Det är svårt att uttala sig om det, men i vilket fall så verkar det som att Jesus möter motstånd när han sätter barnen i centrum. Tiden går och vägen avsmalnar mot Jerusalem, och det är där vi befinner oss nu i den här texten jag läst. Jesus undervisar i samhälls, kan man säga, och hushållsfrågor, vad som ska gälla i Guds rike i kapitel 10. Han börjar med att tala om äktenskap, 12 verser. Han talar om barnen i de verser jag läst, och i nästa avsnitt så handlar det om egendom och förhållningen till egendomen. Det är alldeles uppenbart att Jesus har andra värderingar än det gällande i det samhälle i vilket han levde. Vi talar ibland om att ha kristna värderingar, och ibland kan man undra om inte vi har hamnat i samma fålla som alla andra, att vi räknar makt och pengar och ära som viktigare än allting annat. Det är viktigt att läsa berättelserna om Jesus och hur han handlar för att förstå vad som är kristna värderingar utifrån vad Kristus själv gjorde under sitt jordeliv. Folk kom till Jesus med sina barn för att han skulle röra vid dem. Varför blev det så tydligt markerat av lärjungarna att de ville visa bort det där, kan man säga? Man kan ju fundera över det, för det här är inte första gången Jesus talar om barnen. Han gör det i kapitlet innan vi läste det vi läste ur. Kanske hade de som kom till Jesus med barnen för att få dem vidrörda av Jesus hört om hur Jesus hade betett sig i Kafarnaum. Ett samtal som lärjungarna hade med varandra, och Jesus frågade dem: vad talade ni om? Jo, säger de, vi talade om vem av oss som var störst. Intressant. Det fanns konkurrens mellan lärjungarna redan då. Och då säger Jesus, om någon vill vara den främste, måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Det är ett väldigt tydligt principuttalande. Och sen står det att han tog fram ett barn framför lärjungarna och la armen om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig. Lägger märke till vilken betydelse barnet tillskrivs i Jesu undervisning. Man kan fundera över ett stycke längre fram på deras vandring mot Jerusalem. Kommer nya människor och vill lägga fram barn, föra fram barn till Jesus? Varför inte lärjungarna hade dragit med sig den undervisning de hade fått alldeles nyligt, när Jesus hade placerat barnet så tydligt i centrum? Varför kom de till Jesus för att han skulle röra vid dem. De hade tydligen uppfattat att Jesus var intresserad och engagerad i barnens väl och ve. Och det intressanta är att de ville att Jesus skulle röra vid barnen. Och han tog dem upp i sin famn och han välsignade dem. Jag tycker om det där att få läsa att Jesus vågar ta i människor och bli engagerad. Och dessutom att han blir förargad på lärjungarna. Det verkar ge autenticitet och äkthet åt hela berättelsen. Jesus var engagerad, och det står inte ofta i Nya Testamentet att Jesus blir förargad, men det är några gånger. Och jag är tacksam för att det finns, för att det visar att Jesus var både intellektuellt och emotionellt engagerad och hade förmåga att visa känslor inför barn och för andra. Varför lärjungarna ville visa bort barnen, det kan man naturligtvis inte veta så mycket om. Kanske de var bara störda, precis som vi ibland blir störda på barn. Man tycker ju att det är väldigt trevligt med barn, men ibland tycker jag som ja, man tycker ja, men nu räcker, jag orkar inte mer. Och så säger man, det tur är att jag inte är ung och förälder för med tiden. Man ska ha barn när man är ung. Alldeles uppenbart, inte senare. Det kanske var sånt, men frågan om inte det finns en konventionell syn som säger att barn är blivande vuxna, det är först när de blir vuxna som de blir intressanta att ha att göra med. Jesus visar i alla fall väldigt tydligt att barnen ska komma till honom och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Och det gäller för oss att ta emot Guds rike som ett barn. Om vi inte gör det kommer vi inte in där. Han tog dem i famnen och välsignade dem. Jag tror att Jesus vänder på invanda föreställningar som människor har och över generationer inlärda och vanda mönster. Det sista ska bli det första och det första ska bli det sista, säger han ju vid tillfällen. Jesus har förmåga att ställa sig upp för de minsta, för de svaga och de som är i stort behov. Det är han som ropar i början av sin offentliga tjänst. Tiden är inne. Omvänd er och tro evangeliet. Evangeliet representerar någonting annat än det som är vanligt i det mänskliga sammanhang där pengar, makt och myndighet är högt skattat. Lys till änglasångens ord. Gud är kommen till vår jord. Vad betyder det? Ordet barn förekommer ganska vanligt i Nya Testamentet. Jag tog mig för att räkna och kom underfund om att det finns 8 ord i grundspråket för barn. Det är ganska mycket. Man brukar säga när det finns variation i ett ord, flera ord, så betyder det någon rikedom kan man säga. Jag läste häromdagen en bok om snö och då refereras det där att människor säger att det finns 300 ord för snö. Jag har inte kontrollräknare, men i alla fall ett tecken på att det är något mer än bara vitt. Så ordet barn förekommer i åtminstone 8 fall, varav de 2 vanligaste är naturligtvis vanligast helt enkelt. Och då anses det vara så tydligt att det är faktiska barn som avses. 150 gånger räknade jag att det förekommer i Nya Testamentet, varav en del i evangelierna är då dubbletter eftersom evangelierna berättar samma berättelse ibland. Så det blir lite färre. Men jag tog inte tid att räkna det för det kanske var mindre viktigt. I vilket fall, det är ett tema som är väldigt viktigt i Nya Testamentet. Och det intressanta med det är att det är faktiska barn som talas, fysiskt närvarande barn som Jesus och evangelierna handlar om. Men det finns ett antal ställen där det betyder någonting annat. Det är ett i överförd mening, säger man i språket. Det vill säga en vuxen människa kan bli kallad för barn. Och det är ju konstigt, för även jag är ju barn till mina föräldrar än idag. Jag kommer inte ur det. Det sätter samman med släktets fortlöpande och andra så. Så det är inget konstigt. Men Jesus använder det här ordet och det är alldeles tydligt att det handlar om tillhörighet, samhörighet. Och i Johannes evangeliet och breven är det alltid i överförd betydelse. Jesus kallar ju sina lärjungar för mina barn. Och i slutet av berättelsen om evangeliet i Johannes evangeliet så står det mina barn när de har kommit till Galileen tillbaka efter uppståndelse och annat. Har ni ingen fisk, mina barn? Och i Jesu efterföljd säger Johannes till sina läsare, mina kära, nu är vi Guds barn. Begreppet Guds barn handlar om relation. Det handlar om tillhörighet, ja till och med ägande. Intim relation mellan förälder och barn. När Jesus använder orden på det sättet så inser man i en kultur där familjebanden är viktiga. När Jesus föddes så var man noga med det enda identitetsmarkering man hade. Det var ju att man kunde berätta vilken som var ens far. Det vill säga jag är son till den och den och den. Man hade ju knappast några personnummer vid den tiden. Men läser man profetlitteraturen så ser man han och han uppträdde. Han var son till, som var son till, som var son till. Känner igen det mönstret alltså. Släktbanden var identitetsskapande. Man hörde till någonting. Så att säga att man var Abrahams barn innebar att man hade ett sammanhang, ett sätt att leva som var förpliktande dessutom. Idag har vi inte den betydelsen i våra släktrelationer. I varje fall de flesta av oss lever som om vi vore de första som levde. Ja, det gör det ju inte riktigt. Men en händelse, det fanns ett sätt att se på sig själv som son till någon eller dotter för den delen. Jesu familj breddas ju väldigt tydligt. Vid ett tillfälle så var hans mor och hans bröder sökte honom vid ett tillfälle. Förmodligen i Kafarnaum. Några kom för att berätta för Jesus att de var där för att söka efter honom och ville prata med honom. Och säger, din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt omkring honom och sa, den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Sen började han undervisa vid sjön. Det finns ingen fortsättning på den berättelsen. Men lägger ni märke till familjebegreppet som var vanligt och konventionellt styrt sedan månghundra år tillbaka bryts något lite sönder. I varje fall så öppnas det mot också att andra kan komma in och vara en del av en större gemenskap. När man läser Nya testamentet lägger märke till att Gud presenteras som fader dessutom till sina barn. Det är särskilt vanligt i Matteus och Johannes evangeliet, över 100 gånger i Johannes evangeliet. Så kan man ju säga att hela Guds relation är en familjerelation. Fader, son och ande av den som tror blir Guds barn. Det är att tillhöra. Jag tycker att det är en väldigt viktig tanke att leva i idag. Att veta att jag lever inte ensam i världen. Jag lever tillsammans med andra som tror och som också är Guds barn. Och jag hör till en gudomlig familj. Fader, son och heligande. Det där kan man lätt säga. Och som predikant har jag sagt det många gånger. Men det handlar om att ta till sig det. Och våga leva i den verkligheten. Så när man möter utmaningarna i livet. Om allt som är svårt och annat. Och som skapar oro att finna fäste i den Guds relation som då finns. Det är uppgiften idag. Det är den tröst vi kan få. Och det är det som ligger bakom Paulus uppmaning till Timoteus. Att söka i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Jesus byggde alltså familjegemenskap, sammanhållning, som var inkluderande, som drog in människor i gemenskap och samhörighet bortom biologiska, etniska och uteslutande avgränsningar av annat slag. Det är därför som jag blir lite besvärad av att se att även kristna ibland hemfäller till att tänka avgränsande på ett sätt som inte är förenligt med hur Jesus behandlade medmänniskor i sin tid. Det finns bara en enda mänsklighet och alla människor är skapade som Guds avbilder till att bli det. Om de öppnar sig för Guds kraft och gåva att omforma människolivet. Så låt oss leva i den inställningen att vi hör tillsammans med väldigt många människor. Och därför så känns det väldigt viktigt att uppmärksamma människor där de lider och har det svårt. Till exempel i Betlehem. Jag blir förfärad över att se att så många barn dör idag i krigszoner av olika slag. Och se bilderna på TV när barn springer omkring i raserade hus och annat. Det är bara för mycket. Och jag förstår de som stänger av, för de vill inte se elände och klarar inte av det. Jag hoppas att det är tillräckligt många av oss som vågar se och kan hitta vägar för att gemensamt säga att vi ställer inte upp på detta, utan det måste bli ett slut på det. Jag är ingen politiker och det är inte det jag står och talar om här. Jag talar om att det finns ett fäste att få i Guds relation som går bortom de biologiska, etniska och andra gränserna. Och det är en uppgift att ta hand om när jag går ner till Älvsjö station eller sitter på tåget eller var som helst, att veta att i varje människa har Gud lagt ner livet och förutsättningarna för ett bra liv. Kan jag vara med och hjälpa till för att det livet ska blomma ut hos mina medmänniskor? Det är en kallelseuppgift som är värd uppmärksamhet, förbön och delaktighet tillsammans med andra. Lyss till änglasångens ord. Gud är kommen till vår jord. Sjöng vi. Den sångversen innehåller egentligen allt. Men för mig har en särskild text blivit viktig i jul. Det är den i Galaterbrevets fjärde kapitel där Paulus berättar om sina erfarenheter och vilken grundövertygelse han har. Paulus talar ju inte om Betlehem och platsen för det. Han pratar inte alls om det, men däremot så säger han, alltså han nämner aldrig Maria, men hon finns här i texten som jag nu läser. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. Det är det som är min referens till Maria. Jesus blev människa för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Vad är det? Söners rätt, men med arvsberättigad. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Längre fram, eller tidigare, säger Paulus i kapitel 2. Alla är ni genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Så Paulus vet vad Jesus har undervisat alldeles uppenbart, för det ligger i linje med honom. Och det märkliga med det är att han slår fast ett faktum att Jesus är född in i en given situation och blev människa som vi. Och så dessutom så har han en erfarenhet av att Guds ande är sänt in i våra hjärtan och den vittnar om att vi tillhör Gud. Häng med? Paulus talar om en andlig erfarenhet som bekräftar det han vet för övrigt. Men nu är det inte bara en teori om verkligheten, utan det är ett sätt att vara, att förhålla sig till. Och det är det som är väldigt viktigt att veta. Ibland talas det om kristen tro idag. Och det är så att Svenska kyrkan har ju fått fler medlemmar det här föregående året, 12 780 eller vad det var. stycken och färre har utträtt. Det finns en liten trend att det blir mer folk som söker sig till Guds tro. Jag var i Gustav Vasa kyrka där jag bor, i närheten där jag bor, och det var väldigt över 150 personer i gudstjänsten den fjärde advent. Det händer någonting uppenbarligen, och många uppmärksammar att det är många unga som söker en tro. Kanske det är det här oroliga tiden som gör att vi får fatt i väsentligheterna, vad det är som är viktigt i livet. Jag kan inte uttala mig om de som sitter i bänkarna tillsammans med mig, om deras andliga erfarenheter. Men jag gläds över att se att det finns folk som vill söka sig till friska källor för att få del av någonting som ger mening och sammanhang åt livet. Och Guds familj är öppen för att ta emot flera. Så konsekvenserna av Jesu människoblivande, det är att han delar våra villkor. Han har satt oss in i en gudomlig gemenskap med Fader, Son och Ande. Han har inte presenterat en teori om Gud, utan han har presenterat ett levande gemenskap som skapas när människor omfattas av Guds ande, och den anden vittnar i vårt inre om att vi hör till. Det är gott att få höra till. Och eftersom man hör till så blir ens känsloliv förändrat, skulle jag säga. Det förändras i sån mening så att lider en del i den kroppen, då lider alla. Vi blir delaktiga i världens svårigheter och lidande. Och det är det som är kärlekens innebörd, nämligen att man blir engagerad för någonting utöver intresset för det egna jaget. Här blir också andra människors liv och verklighet viktiga angelägenheter för oss. Må Gud välsigna oss att leva i vissheten om att vi är Guds barn, och att Guds ande vittnar och säger Abba, Fader i vårt bröst, och att det skapar förutsättningar för oss att engagera oss för världen. Och kom ihåg domsöndagens budskap. Vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Eller också, det ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Att vara en troende kristen människa innebär alltså att bli engagerad i andra människors liv och inte bara sitt eget. Ett sätt att hitta sin individualitet och sin plats i tillvaron, det är att leva öppet för andra i kärlekens tecken. Amen. Så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.